Det här är en poddserie där vi under fastan mediterar över saligprisningarna. Saligprisningarna är inledningen på den predikan i Matteus evangeliet som ofta kallas bergspredikan. Ni finner dem i kapitel 5, verserna 3-12 i det femte kapitlet i Matteus evangeliet. I saligprisningarna så använder Jesus ett språkbruk som var vanligt bland teologer och filosofer när de talar om ett blomstrande liv. Det verkar vara så att Jesus i saligprisningarna bjuder in oss att reflektera med honom över hans syn på vad ett blomstrande liv är. Jesus målar upp en paradoxal bild av det goda livet där han verkar hävda att ett blomstrande liv kommer innehålla smärta och förluster. För Jesus så verkar det vara i sprickorna som ljuset lyser in. Idag mediterar vi över saligprisningen. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. När Jesus kommer till den sjätte saligprisningen uttrycker han att det är de renhjärtade som är saliga, för att de kommer få se Gud. I den bibliska världen är ordet hjärta själva centrum av en person. Det är den plats i människan där vi finner hennes djupaste identitet, tänkande och begär. Ordet som översätts för ren kan betyda både att vara moraliskt god, men även ren i bemärkelsen att vara helhjärtat hängiven i sin överlåtelse. Jag tror att teologen J.G. Tasker hittar rätt när han definierar de renhjärtade som de som är fria från tyranniet av ett splittrat själv. Med andra ord, de som är hängivna sin överlåtelse på ett sätt som gör att de är fria från splittrande allianser. Teologen Jonathan Pennington menar att Jesus gång på gång genom bergspredikan lyfter fram vikten av hängiven överlåtelse. Och att motsatsen till det är just att vi splittras i oss själva mellan olika allianser. Det här verkar i synnerhet vara temat i kapitel 6 i Matteus, där vi finner den del av bergspredikan som diskuterar andliga praktiker såsom bön, givande, fasta och sen vårt förhållningssätt till pengar och oro. När Jesus diskuterar fasta, bön och givande varnar han sina åhörare för att bli splittrade i sina motiv och uppmanar dem att vara aktsamma så att de inte utför sina andliga praktiker för att synas av andra. Han uppmanar sina åhörare gång efter annan att inte söka andras blickar och bekräftelse, utan istället söka den blick från den han kallar för sin himmelske far som ser i det fördolda, där den ultimata bekräftelsen finns. Jesus avslutar sin diskussion om andliga praktik genom att uttrycka att där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Med andra ord, vi ska vara noga med vems blick vi söker och var vi finner vår identitet, för det som greppar våra hjärtan kommer vara karaktärsformande och kontrollera oss. När Jesus sen går vidare och diskuterar pengar och vardagsbestyr börjar han med att uttrycka att det är omöjligt att tjäna två herrar, Gud och mammon. Om vi försöker ha kakan och äta den kommer det att leda till en upplevelse av ångest, fragmentering och oro. På så vis verkar ett rent hjärta för Jesus vara ett som söker trygghet och identitet hos den han kallar fader, istället för att söka dem i andliga prestationer, materiell rikedom eller i status. En sån hållning tycks enligt Jesus resultera i en frihet från tyranniet av ett splittrat själv. Pastorn och teologen John Piper beskriver i en föreläsning den psykologiska komplexitet som uppstår i hans identitet som pastor under den tid när han vecka ut och vecka in anklagas för att vara en hycklare som inte bottnar i budskapet han predikar. Han beskriver målande processen som uppstår. Det som börjar som en sökande introspektion, skriver han, med syfte att leda till helighet och ödmjukhet, blir gradvis av olika skäl ett spegelhus i din själ. Du ser in i en spegel och är kort och tjock. I en annan är du lång och smal. Och i en annan är du upp och ner. Och den fruktansvärda känslan infinner sig att du inte vet vem du är längre. Ditt centrum håller inte längre. Piper beskriver hur han slits mellan församlingen han är satt att predika i och för, den svidande kritiken han fått och den gud han vill tjäna. Dragkampen blir för honom så intensiv att han inte längre tycks veta vem han är, dragkampen leder till en fragmentering av hans identitet, till tyranniet av ett splittrat själv. I den sekulära tid vi nu lever i är det nog få av oss som upplever en existentiell strävan efter att söka Guds blick och som upplever en dragkamp mellan Gud och andra allianser. Men jag tror ändå vi slits mellan och är formade av liknande mekanismer. Filosofen K.A. Smith uttrycker att i en sekulär och digitaliserad tid är Gud död, men han är ersatt av alla andra. Allt är tillåtet, men alla tittar på. Vi har ersatt Guds blick med alla andra som förmedlas till oss via Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok och så vidare. I essän Good Old Neon, skriven av David Foster Wallace, får läsarna följa med i en associationsbana hos en person som upplevt att han fastnat i sitt liv och inte längre ser en väg framåt. Berättaren Neil beskriver att anledningen till upplevelsen av att inte ha en väg framåt är en förtärande självmedvetenhet och en upplevelse av att vara en bluff. Essän inleds med orden: "I hela mitt liv har jag varit en bluff. Jag överdriver inte. I stort sett det enda jag någonsin gjort har varit att hela tiden försöka skapa ett visst intryck av mig själv hos andra människor. Oftast för att bli omtyckt eller beundrad. Det kanske är lite mer komplicerat än så, men i grunden är det för att bli omtyckt, älskad, beundrad, godkänd, applåderad, vad som helst. Du förstår vad jag menar. Jag presterade bra i skolan, men i grund och botten gjorde jag inte allt det där för att lära mig eller utvecklas, utan för att prestera, få bra betyg och komma med i olika idrottslag och göra bra ifrån mig, för att ha fina slutbetyg och diplom för att visa upp för folk." Och vidare, mot slutet av sitt resonemang, uttrycker samma berättare att jag redan från tidig ålder av någon anledning hade valt att slå ihop mig med den tänkta publiken för mitt livsdrama istället för med själva dramat. Och att jag till och med nu betraktade och värderade mitt tänkta framträdandes kvalitet och troliga effekter. Neil är i händerna på en fiktiv inre publik som han ständigt vill tillfredsställa och samtidigt bli av med. Han beskriver en passion för baseball som började med att han älskade spelet, doften av gräs, den blodröda uppsvällda solen vid matchernas början och strålkastarnas ljus och sken i slutet av dem. Men allt det slutade i en krampaktig jakt efter att nå resultat och göra intryck på andra. Han går en meditationskurs, men även den slutar i att han vill imponera på läraren. Han går med i en kyrka, vilket verkar fungera till en början. Men det som börjar med ett uns äkthet slutar med att han vill imponera på församlingen med sin andlighet. Till och med något så konkret som att vara fysisk med en annan människa filtreras genom hans inre publik, så här skriver han: "Jag minns en gång när jag var nere i Angela Meads källare och satt i soffan och hade fått henne att låta mig sticka handen under hennes tröja. Och jag kände inte ens hennes brösts mjuka spänstighet eller hur det nu kändes, för jag tänkte bara, nu är jag killen som fick gå halvvägs med Mead." Neil är engagerad i aktiviteter som till synes är utåtriktade mot andra. Men i allt han gör så kontrolleras han av en inre publik som han inte kan skaka av sig, som han ständigt bär med sig och som han i allt vill göra intryck på. Han slits mellan att å ena sidan vilja behaga sin inre publik och att desperat vilja göra sig fri från den. Och resultatet är en fragmentering, ett tyranni av ett splittrat själv. För Neil är Gud död, men han är ersatt av alla andra. Jag tror att Neil är ett sekulärt exempel på de mekanismer som Jesus pratar om. Vi kanske inte kan relatera fullt ut varken till John Piper eller Neil i Good Old Neon, men jag tror att många av oss idag slits mellan olika allianser och drömmar. Vi vill göra karriär, bilda familj och förverkliga oss själva individuellt. Vi vill träna och ha tid till att bara vara. Vi vill resa, bygga hus, renovera och vara klimatsmarta. Vi vill ha Instagram-snygga kroppar och vi skäms lite i hemlighet över våra rynkor och skavanker, men vill samtidigt signalera att alla är fina som de är. Vi vill utvecklas och uttrycka bra och rätt värderingar som vi själva kommit fram till, men sneglar runt omkring oss gällande vad som uppfattas som rätt just nu. Vi vill fortsätta tindra, men hitta sann kärlek. Inte sällan tror jag vi upplever en slitning åt olika håll, en fragmentering av våra själv. Vad är då lösningen? För Jesus är lösningen att söka ett enda. Att söka en endas blick, nämligen den han kallar för sin himmelske far. Den blick som ser och belönar i det fördolda. Den blick som skär genom alla bilder vi håller upp mot andra. Den blick som älskar oss trots våra brustna drömmar och misslyckanden. Det är en blick som med Thomas Sjödins ord påminner oss om att någon ser med andra ögon. Någon för vilken varje människa är en vacker blomma. Också det mest misslyckade och havererade. Och som i våra barns fall det mest begränsade och svårbegripliga. I en annan värld lika verklig som den närvarande läses livet på ett annat sätt. Där är alla köer vända och alla diagram upp och ner. De sista är de första och de största har krympt och blivit minst. Där mäter man inte liv i förmågor, resultat och framgång. Där blommar livet offentligt eller fördolt. De som i hängiven överlåtelse söker en enda blick får löftet att se Gud. De får gåvan att se in i Guds egen verklighet som själv uppenbarar sig som självuppoffrande kärlek. Det handlar inte om någon mystisk andlig vision utan snarare om att få se honom nu så som i en gåtfull spegelbild genom Bibelns blad och den inre närvaro som han lovat oss för att sedan en dag få se honom ansikte mot ansikte. Då ska vi se honom fullkomligt så som vi själva är fullkomligt sedda. Som ett litet appendix till dagens avsnitt och som ett avslut så har jag en bön av Sören Kierkegaard, men jag har inte hittat någon svensk översättning utan ni får nöja er med en engelsk översättning. Men hans bön går så här. Father in heaven, what are we without you? What is all that we know? Vast accumulation though it be, but a shipped fragment if we don't know you. What is all our striving? Could it ever encompass a world? But a half-finished work if we do not know you. You, the one who is one thing and who is all. So may you give to the intellect wisdom to comprehend that one thing. To the heart sincerity to receive this and this only. To the will, purity, that wills one thing. In prosperity, may you grant perseverance to will one thing. Amid distraction, collectedness to will one thing. In suffering, patience to will one thing. You that gives both the beginning and the completion. May you early, at the dawn of the day, give to the young the resolution to will one thing. As the day wanes, may you give to the old a renewed remembrance of that first resolution, that the first may be the last, and the last like the first, in possession of a life that has willed one thing, to know God.
Den här podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.